Jag tackar för välkomstord som har riktats till mig och min hustru. Vi är tacksamma till Herren att vi har fått komma hit ännu en gång. Och nu är det två saker jag ville säga. Ingenting uträttas när vi samlas kring Guds ord, om inte Gud ger sin heliga ande. Utan det hänger alltsammans på det. Att han ger oss sin ande som öppnar ordet och öppnar våra hjärtan. För det andra vill jag säga att jag ju ska tala över samma del av Guds ord som förra gången. Nämligen Bibelns sista bok, Uppenbaringen. Och förra gången hade jag tillfälle att tala över de första 11 kapitlen ungefär. Men nu är denna bok sådan att man kan inte börja mitt i denna bok. Utan man måste börja ifrån början. Så det kan hända att någon här har ett mycket gott minne, så heter det på svensk. Det heter väl hukommelse på norsk, gör det inte. Så dere kan huske, så heter det också på norsk. Saker och ting vi har hört för länge sedan. Det är möjligt sålunda att jag upprepar ett och annat som jag sa för nu ett par år sedan. Jag ska i alla fall mera översiktligt gå igenom de 11 första kapitlen. Och mera grundligt hoppas jag återstående delen av boken. Så att vi under loppet av dessa bibelstudier får möjlighet att studera hela Uppenbaringen. Om det är någon som inte tycker om upprepning, jämtagelse heter det på norsk. Jag börjar lära mig lite norsk. Jämtagelse, så finns det ju ett gammalt ord som säger att det är jämtagelse som är lärdomens mor. Så då får man trösta sig med det. Men låt oss innan vi börjar att läsa Herrens ord ännu en gång tala med Herren. Vår käre himmelske Fader, du vet att vi har samlats förgäves här, om du inte utgjuter över oss din heliga ande. Det som ska uträttas, det kan bara du själv uträtta genom din ande. Och nu ber vi om denna din välsignade närvaro i denna bibelvecka. Vill du röra vid vart hjärta, så att ditt verk sker med varenda en av oss, ung eller gammal. Vi ber om allt detta för Jesus skull. Amen. Och så vill vi begynna med att läsa ur det första kapitlet i Uppenbaringen. Den som nu kan det gott utenad behöver naturligtvis inte, tränger inte och ha sin bibel med sig, men kan man det icke utenat så är det bra att man har bibeln med sig. Nu läser jag min svenska översättning som är lite annorlunda än er norska när det gäller själva orden. Innehållet är ju detsamma. Detta är den uppenbarelse som Gud gav Jesus Kristus för att han skulle visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gav det till känna för sin tjänare Johannes, som genom att berätta allt vad han såg har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Salig är den man som föreläser, och saliga är de som lyssnar till denna profetias ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som skall komma. Från de sju andarna inför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över konungarna på jorden. Han älskar oss och har köpt oss fria från våra synder med sitt blod och har gjort oss till ett rike av präster och sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och herraväldet i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyarna. Allas ögon ska se honom, också deras som har genomborrat honom. Och alla folk på jorden ska brista ut i högljudd klagan över honom. Så ska det bli. Amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som skall komma, den allsmäktige. Uppenbaringen, det är namnet på denna bok. I Nya testamentets grekiska text står det ordet först. Och det är ett ord som det är nyttigt att känna till. Det heter apokalypsis och betyder att ett slur dras ifrån så att någonting som var dolt kommer i dagen. Det är alltså det allra första ordet i denna bok som har gett hela boken dess namn. Och vi ska begrunda det ordet lite grann först. Vi ska säga det att vi känner Gud. Vi vet någonting om Gud. Och vi kan komma i gemenskap med Gud bara därför att han har uppenbart sig för oss. Det står icke i någon människas makt att tränga in i Guds hemligheter. Att med sitt förstånd, sin tanke eller på något annat sätt få någon kunskap om Gud. Utan Gud har sänkt sig ner till oss människor och kungjort för oss vem han är och vad hans vilja är med oss människor. Och därför talar vi om Guds uppenbarelse, och i trosläran har man definierat den ibland på det här sättet. Guds uppenbarelse, det är allt det varigenom Gud ger sig till känna för människan och möjliggör för henne en erfarenhet av honom själv. Det är det allra första. Sen ska vi säga att detta ord apokalypsis, uppenbarelse, uppenbaring, det gäller hela innehållet i denna bok. Detta är den uppenbaring som Gud gav åt Jesus Kristus. Så det som står i denna boks 22 kapitel, det sägs ifrån början att det är en gudomlig uppenbarelse. Det är inte människotankar om Gud och de gudomliga tingen, utan det är sådant som Gud har meddelat och kungjort för oss människor. Och sålunda måste vi säga att denna bok, mera uttryckligt än någon annan bok i Nya testamentet gör anspråk på att vara en gudomlig bok, att ha ett från början och till slut gudomligt innehåll. Det har nu alla Nya testamentets böcker, men ingen av dem säger det så uttryckligt, så bestämt som denna Bibelns sista bok. Den innehåller sålunda Guds tal till oss människor. Och det är ju det som skiljer Bibeln ifrån alla andra böcker i världen, att den innehåller Guds tal till oss människor. Det är inte människotankar om Gud, utan det är Guds egna tankar som vi möter i Bibeln. Jag är alldeles säker på att alla här inne känner till den diskussion som både teologer och lekfolk har i vår tid om Bibeln. Och det är inte underligt om somliga blir förvirrade av detta diskuterande om Bibeln och inte riktigt fattar vad det innerst rör sig om. Jag tror det är viktigt att tala om vad det egentligen är som diskussionen om Bibeln i vår tid rör sig om. Den rör sig om detta: är Bibeln en gudomlig bok som den själv gör anspråk på att vara? För det gör den anspråk på att vara. Eller är den människors ord? En gudomlig bok, det har man i den kristna menighet ofta uttryckt så, att den är ingiven eller inspirerad av Guds heliga ande. Och det bibliska uttryck går tillbaka på ett ställe som vi alla gott känner, i Pauli andra brev till Timoteus 3:16. Är Bibeln en gudomlig bok? Är den ingiven av den heliga ande? Eller är den människors ord? Ett stort amerikanskt kyrkosamfund antog 1967 en ny trosbekännelse. Och där finns också en paragraf om Bibeln. Och den paragrafen börjar med orden: Bibeln är människors ord. Vi har i Sverige en så kallad bibelkommission som våra biskopar arrangerade för en del år sedan. Och denna kommission har gett ut en bok under vintern som heter Bibelsyn och bibelbruk, där man har ungefär samma inställning. Man säger att Bibeln har en rent mänsklig karaktär. Man säger att den som andra produkter av mänsklig verksamhet innehåller allehanda fel och misstag och så vidare. Det går igenom vår tid detta. Och så detta sker i vetenskapens namn. Man säger i synnerhet till unga människor: ni kan inte tro på Bibeln som gamla kristna har gjort, för nu har vetenskapen visat att Bibeln bara är ett felaktigt mänskligt dokument. Har ingen här i Stavanger hört det någon gång? Jo, det har de säkert. Och då ville jag säga, allra först, vetenskap, jag har ju sysslat med det lite grann själv, det måste ju vara det att man tar reda på hur sakerna i verkligheten förhåller sig. Det är väl det som är vetenskap. En vetenskap som sysslar med Bibeln, den ska väl börja med att ta reda på vad Bibeln själv gör anspråk på och vara. Men tänk, det skjuter man fullkomligt åt sidan. I denna bok som vår svenska bibelkommission gav ut, där står icke ett enda ord om vad Bibeln säger om sig själv. Icke ett enda ord. Det skjuter man åt sidan, det betyder ingenting. Man tar inte reda på sålunda ens vad det dokument man undersöker, vad det själv vill vara. Ja, är Bibeln människors ord, kära vänner, då vet vi ingenting om Gud. Utan då har vi bara människotankar om Gud. Och då är det ingenting till att jag reser till Stavanger och håller en bibelvecka. Jag kunde göra någonting mycket nyttigare. Men är nu Bibeln, och nu håller vi oss till det som är vårt ämne, Uppenbarelsen, är den som den själv säger oss, den levande Gudens ord, som har kommit till oss visserligen genom en människa, men från himmelen, från Gud själv, då finns det alla skäl att hålla många bibelböcker. För att ta reda på Guds tankar och Guds vilja och Guds mening och Guds planer, det måste ju vara det mest angelägna i hela världen för oss människor. Det var alltså ett litet påpekande så här inledningsvis. Sen ska vi säga att det är understruket i början av Johannes uppenbaring på flera sätt att denna bok är gudomlig. Salig är den man som föreläser, och salig är de som lyssnar till denna profetias ord. Det ord som är översatt med föreläsa, det betyder föreläsa i gudstjänsten. Det kommer ifrån bruket i synagogan. Vi vet att de första kristna deltog i synagogens gudstjänst, och den kristna gudstjänsten, den har fortfarande, när man nu känner till synagogens gudstjänst, så märker man att bakom gudstjänstordningen i vår lutherska kyrka ligger fortfarande synagogens gudstjänst. Så, och där var föreläsningen av den heliga skrift någonting övermåttan viktigt. Så man behandlade för det första själva bokrullarna med den största vördnad. Det gör man fortfarande i gudstjänsten i synagogan. Och man hade en sådan aktning för själva bibeltexten att det inte var tillåtet att läsa något utanav, fastän alla kunde texten utanav. Man skulle läsa bokstav för bokstav. Och man fick inte röra vid texten med sitt finger, utan man hade en pekpinne, det har man fortfarande. Den brukar vara av silver och kallas jad. Jad betyder hand, och den ser ut på det sättet. Därför att texten var så helig. Så det att föreläsa helig skrift, det var att höra Gud själv tala. Och det är klart att man med allra största vördnad både läste och hörde. Salig är den man som föreläser. Alltså, när Guds folk, Guds menighet är samlats till Guds tjänst, den som i Guds tjänsten föreläser. Det var så man lärde sig den heliga skriften. Vi vet ju att boktryckarkonsten uppfanns på 1400-talet. Och intill dess fanns det bara skrivna exemplar av de heliga skrifterna. Och de var så dyrbara att de flesta aldrig ägde ett eget exemplar. Och ändå var de första kristna otroligt bibelkunniga. Man kan slå upp och läsa i första Korintierbrevets 10:e kapitel, de 13 första verserna. Och lägga märke till att Paulus där hänvisar till en hel rad händelser under Israels ökenvandring. Han berättar ingen av dem, För han förutsätter att alla vet det. Han bara påminner om vad som hände. Och detta är skrivet till en hedning kristen församling, som vid den tiden inte kunde ha existerat mer än i högst 7 år. Så under dessa 7 år hade de så noga lärt sig innehållet i Gamla testamentet att de mycket väl kände till också de olika berättelserna om ökenvandring. Och det hade gått till på det sättet. De hade hört en föreläsa och så lärde de sig utanav. I vår tid har man ju glömt att lära sig utanav. Och i synnerhet den yngre generationen har ju i allmänhet sin kunskap i böcker. Och böcker är ju för alltid bra att ha. Men den gamla metoden var ju den att man hade sin kunskap i huvudet. Och det var bättre. Och i synnerhet när det är fråga om Bibeln, så är det på det sättet att du och jag kan så mycket i den boken som vi har lärt oss utanav. Jämt så mycket. Salig är den man som föreläser. Man kan alltså se, här är menigheten samlad för gudstjänst. En föreläser uppenbar. Och alla är oerhört noga på och inpräglar i minnet detta. Och försöker att lära sig det utanav. Salig är den man som föreläser. Det är ett gammalt testament, det är ett hebraiskt ord som ligger bakom detta. Samma ord som står i första versen av den första psalmen. I saltaren, säll är den man och så vidare. Och det betyder egentligen välsignad vare den. Johannes kallar ner Guds välsignelse över den som läser. Och över den som lyssnar till orden i denna profetiska bok. Och allt detta därför att den är gudomlig. Därför att det är Gud själv som talar i den. Och så läste vi i fortsättningen i början. Den uppenbarelse som Gud gav Jesus Kristus för att han skulle visa sina tjänare vad som snart måste ske. Gud gav åt Jesus Kristus så att denna uppenbarelse, den är förmedlad genom Kristus. Allt som Gud har att göra med oss människor och med vår värld, det är förmedlat genom Kristus. Genom honom blev världen skapad. Genom honom blev frälsning beredd för hela världen. Och genom honom ska världen en gång dömas. Vi kommer ihåg att Johannes evangeliets första kapitel säger det, att genom ordet är allting gjort, och utan det är ingenting gjort av det som är gjort. Alltså genom Guds ord, genom Kristus är världen skapad. Och försoningen, det är Guds gärning genom Kristus. Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Står det i andra Korintier 5. Och genom honom ska världen dömas. Gud har överlämnat all dom åt sonen. Allt är förmedlat genom Kristus. Jag vet inte om man här i Norge har folk som säger att de känner vördnad, ärbödighet för Gud. Men de förstår inte varför vi talar så mycket om Jesus. Ja. Och jag hörde någon gång någon som sa, jag går direkt till Gud. Jag förstår inte att man ska behöva tala så där mycket om Jesus. Och jag svarade, kommer du fram till Gud? För det finns ingen annan väg än Jesus. Han är vägen. Inte en av vägarna, utan den enda. Du kommer till Gud bara genom honom. Han är medlaren. Och han gav denna uppenbaring till för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Tjänare, det är inget tydligt ord på våra nordiska språk. I Bibelns grundspråk, både i gamla och nya testamentet, betyder tjänare en person som tillhör sin herre, som är hans egendom. Och detta är nu alla i Kristi menighet. Det är Guds tjänare. Johannes är det också. Han kallar sig själv så alldeles omedelbart. Och vad är det tjänare gör? Att tjäna Gud, det betyder i Bibeln att göra Guds vilja. Det är att tjäna Gud. En Guds tjänare, det är en som tillhör Gud. Och som har som mål och uppgift här i världen att göra Guds vilja. Så då kan var och en pröva sig om han är en Herrens tjänare. Se, är jag det, då förfogar jag inte själv över mitt liv. Jag bestämmer inte själv över min tid och mina pengar och mitt förhållande till andra människor. Nej, jag har ingenting att säga till om. Jag äger inte mig själv. Det är en annan som gör det. Och jag kan inte heller välja hur jag ska handla. Utan jag har det enda uppdraget att göra hans vilja. Att tjäna Gud. Det är att göra det som Gud vill. Han gav det till känna för sin tjänare Johannes. Också apostlarna är självfallet tjänare. Som genom att berätta om allt vad han såg har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Nu, den Johannes som omtalas här, det står inte uttryckligen att det är aposteln. Det är sant. Och därför händer det ofta att man i böcker om Uppenbarelseboken får läsa att det är obekant vad det är för en Johannes detta. Men det är visst inte obekant. Utan det visste man mycket väl i den gamla kyrkan att det var aposteln Johannes. Man kan begripa det förresten alla redan av det. Att han bara kallar sig Johannes. Det är bara en grekisk form av det hebreiska namnet Johanan. Och det var ett vanligt judiskt namn. Det fanns väldigt många judar som hette Johanan. Men när Johannes, som har skrivit denna bok, han visste att han kunde inte förväxlas med någon annan som hade det namnet. Han hade alltså en sådan ställning i Guds menighet att alla visste utan vidare vem han var. Men sen talar man om det för oss också i den gamla kyrkan. Vi har mycket klara uppgifter om detta. Det var exempelvis en kyrkolärare som heter Irenaeus, som dog i Frankrike någon gång i slutet av det andra århundradet. Han var lärjunge till Polycarpus. Martyren. Och Polycarpus i sin ordning var en direkt lärjunge till aposteln Johannes. Och han, denne Irenaeus, måtte väl ha reda på hur sakerna förhöll sig. Han talar om för oss att det var aposteln som har skrivit denna bok. Det kan sägas bra mycket mer om detta, men det tycker jag är alldeles onödigt. Det kan gott vara att någon har hört att uppenbaringen var omtvistad, som det heter, i den gamla kyrkan. Det är märkvärdigt när det undervisas om Bibeln, i alla fall i våra svenska skolor. Då förefaller det ofta som man var mest intresserad av att lära eleverna alla handa galenskaper om Bibeln. Så då får de lära sig på sina håll detta. Ja, denna bok var omtvistad. Ja, men hur hängde det ihop? Det hängde ihop på det här sättet. Att det var kätterska sekter, villfarande sekter i det andra århundradet som inte ville veta av det. Framförallt en man som heter Marcion. Och sen var det längre fram kyrkolärare som på grund av läran om tusenårsriket försökte att nedvärdera Johannes uppenbaring. Men det var sålunda inte för att de hade någon bättre kunskap om författaren, utan det berodde bara på det att de hade dogmatiska invändningar mot bokens innehåll. Så om någon säger att denna bok var omtvistad, att man var oklar på vem som har skrivit den, så är det helt enkelt en osanning. Och vad är det den nu egentligen innehåller? Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Guds ord, det är alltså detsamma som gudomlig uppenbarelse. Det Gud har talat. Jesu Kristi vittnesbörd. Ska vi säga ett ord om vittnesbörd först? När det ordet, eller ett liknande ord, användes här i våra nordiska länder, då betyder det att någon stiger upp och berättar om andliga erfarenheter han har haft. Men så talar, det betyder vittnesbörd aldrig i Nya Testamentet. Utan att vittna, det är att tala om sanningen om Jesus. Detta ord har en juridisk innebörd. Naturligtvis, att vittna, det gör man ju i första hand inför domstol. Det är att lägga fram bevis på och betyga evangelium om Jesus. Det är det som det betyder att vittna. Och nu kan Jesu Kristi vittnesbörd, det kan vara antingen det som vår Herre och Frälsare själv bar fram under sitt jordeliv, eller det som han talar igenom sin tjänare Johannes. Och efter sammanhanget är det sista det mest sannolika. Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Det var kustremsan och lite mer av den nuvarande mindre Asien som utgjorde en romersk provins som hette eller kallades Asien. Och nu har hela denna bok formen av ett brev sålunda till dessa sju menigheter. Varför just dessa sju och inga andra fick detta budskap, det vet vi inte. Man har tänkt att Johannes möjligen hade någon särskild förbindelse med dessa församlingar. Han levde ju, enligt säkra uppgifter vi har, han levde ju de sista 25 åren av sitt liv i Efesus, i mindre Asien sålunda. Och det kan vara möjligt, men å andra sidan, sjutalet måste vara viktigt. Vi vet ju att Bibeln har många symboliska tal. Talet 3, talet 4, talet 7, talet 10, talet 12. Vi känner alla igen att det är ord som måste rymma djupa, hemlighetsfulla sanningar. Det som är besvärligt är bara att dessa så kallade symboliska tal, de är inte förklarade i Bibeln, utan det får vi försöka på indirekt väg att ta reda på vad det möjligen kan betyda. Att 3 är Guds tal, att 4 är världens tal, att 7 är fullhetens tal och så vidare. Det anser man är tämligen klart. Och i en bok som Johannes uppenbaring, där symboliska tal förekommer så mycket, där måtte detta sjutal ha sin betydelse. Jag tänker när vi talar om de sju sändebreven i kapitlen 2 och 3, att vi kan få en smula ljus över detta sjutal, varför det sålunda är just sju. Han hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien med nåd och frid från honom som är och som var och som skall komma. Nåd, det är mycket mer i Bibeln än det är i våra nordiska språk. I alla fall i svenskan är nåd det om en förbrytare får straffet efterskänkt. Då säger man att han blev benådad. Men i Bibeln är nåd ett mycket större ord. Det är en beteckning på Guds oförtjänta godhet. Nåd är en godhet som man inte har förtjänat, utan istället är alldeles ovärdig att bli föremål för. Det är nåd. Och frid, det brukar vi uppfatta alldeles ytligt som en födelse, någonting som vi upplever i vårt inre, en harmoni som vi kan uppleva. Men det är inte något sådant i Bibeln, det är något mycket mer. Frid, ja, i vår tid när alla människor reser till Israel, det som är här har varit i Israel allesamman, inte sant? Ja, min hustru och jag kom inte dit förrän i april. Vi var mycket glada att vi i alla fall var där. När man hälsar och också när man säger farväl, säger man shalom, inte sant? Och det betyder fri. Shalom. Det hebreiska ordet betyder egentligen att något är helt, något är i ordning, något är precis som det ska vara. Och därför är frid i Nya Testamentet många gånger bara en beteckning på frälsningen. För den som tror på Jesus, han har allt rätt ställt med sin Gud. Han har allt i ordning med Gud. Nåd och frid från honom som är och som var och som skall komma. Det är en anspelning på det gammaltestamentliga Guds namnet. Det som är skrivet med fyra hebraiska bokstäver, som man i alla fall i Sverige en tid gärna hade på fönstren i koret i en kyrka. De fyra bokstäverna Jod, He och Vav, He, som judarna aldrig uttalade. Det var förbjudet att uttala detta namn. Det var så heligt att man fick inte göra det. Nu får ungdomen i våra skolor i allmänhet lära sig att det ska uttalas Jahve. Det har inte någon av er hört det? Jag vill säga, det är ett alldeles förskräckligt uttal som inte har någon grund för sig. För ingen människa vet hur detta namn ska uttalas. Utan då är det bättre att man låter bli att uttala det. Och att man istället säger Herren, alldeles som judarna. När de kommer till detta namn i texten, då läser de ordet Adonai, som betyder Herren. Det är det heliga Guds namn. Vi vet inte hur det ska uttalas, men vi vet vad det betyder. Det kommer av verbet vara. Och det är det som är utlagt här. Han är, han var, han skall komma. Alltså, för det första, han är den oföränderlige. Han är den evige. Han är begynnelsen och han är änden. Han var av evighet. Och han kommer igen och fullbordar sitt verk här i världen och skall i fortsättningen vara till i all evighet. Och nu har utläggarna funderat åtskilligt över om detta här är sagt om Fadern eller om Guds son. Men det är klart nog tycker jag att det är sagt om Fadern. För sedan nämns ju de sju andarna inför Guds tron och Jesus Kristus. Det är genom sonen som han kommer tillbaka. Och det är om detta som uppenbaringen ju handlar. Och från de sju andarna som är inför hans tron. Gud sitter alltså på en tron i härlighetens värld. Och inför honom är det sju andar. Det läser mer om det i fortsättningen. I och för sig skulle det kunna vara skapade andar. Alltså änglaväsen. Men det är det inte här. Därför att först nämnes Fadern och så de sju andarna och sedan Jesus Kristus. Så då är det klart att det är fråga om den helige ande. Den tredje personen i Gud. Och han kan omtalas på detta sätt här och i fortsättningen som vi ska se. Därför att det i sjutalet är det fullheten av hans verkningar som beskrivs. Han är verksam på ett så oerhört mångfaldigt sätt. Den heliga ande och Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Det är ju han som har förmedlat till Johannes uppenbarelsebokens innehåll. Men inte bara det, utan hela hans jordiska undervisning var ju en fullkomlig och ofelbar undervisning om Gud och de eviga tingen. Herre Jesus Kristus är ju den ofelbara läraren. Så ingen kan mästra honom. Ingen får mästra honom. Han har sagt i vad han har sagt. Om Gud, om frälsningen och vad det annars vara må. Det är utan fel och brist. Han gör själv anspråk på inte bara att tala sanning. Utan på att vara sanningen. Han är den förstfödde från de döda. Den första som kommer igen från dödsriket. Dödsriket är ju den värld där alla de döda samlas. Det är evighetens stora väntrum. Och dörren till det väntrummet öppnas oavlåtligen. Men ingen har kommit tillbaka. Spiritisterna är så galna att de lär att de talar med människor som har kommit tillbaka ifrån dödsriket. Jag skulle ha lust att en gång hålla ett föredrag om det. Det har jag gjort ibland. Detta är en satanisk lära som har fått mycket utbredning på sina håll i Sverige. Jag hoppas ni inte har den här i Norge. Nej, den porten, den är stängd för alla. En gång ska vi gå in igenom den. Om inte Herren kommer i härlighet innan dess. Men det tjänar ingenting till att knacka på den dörren. Och be att få tala med någon som är där inne. Den dörren är stängd för oss. Men det var en som kom tillbaka. Ifrån evighetens stora väntrum. Den förstfödde ifrån de döda. Honom kunde döden inte behålla. Han gjorde en ände på dödens födslovånda, står det i Apostlagärningarna 2. När han kom in i evighetens stora väntrum, så kunde detta rum inte behålla honom. Det kom i vånda, det måste lämna honom ifrån sig. Därför att han var dödens övervinnare. Därför att han i sin död på korset hade besegrat döden. Därigenom att han hade betalt hela människosläktets syndaskuld till Gud. Den förstfödde från de döda. Härst väktaren över konungarna på jorden. Uppenbarelseboken skrevs till en lidande och förföljd kristenhet. Ska tala om det strax lite mer. Vi ska bara säga det, att det var en tyrann som härskade. Han hette Domitianus. En fruktansvärd tyrann var romersk kejsare. De här åren han mördade sedan en septemberdag år 96. Men denna bok är efter allt att döma, och alla är tämligen på det klara med det. Den är skriven under hans regering. En tyrann som begärde inte bara att folk betalade skatten och fullgjorde sina medborgerliga skyldigheter, utan begärde att de skulle tillbedja honom som Gud. Han reste tempel åt sig själv och reste väldiga statyer över sig själv, där med ett altare framför, och där skulle man offra rökelse åt honom om man ville vara en lojal romers medborgare. Han blev så hatad till sist att när han var mördad så rev folkmassor i förbittring ner de här templen och slog sönder statyerna. Och man har i Efesus, jag vill minnas det var 1930, det gamla Efesus i en utgrävning, hittat fjärdedelen av en underarm av hans staty. Den var i 4 gånger vanlig människostorlek. När Johannes skrev detta var sålunda denna fasansfulla tyrann det romerska rikets härskare, och den lilla kristna menigheten såg ju fullkomligt hjälplös ut. Men den är inte det, utan Johannes säger att det finns en som är härskaren över konungarna på jorden, även över kejsaren i Rom. Det är i hans händer som hans menighet är. Och han älskar oss och har köpt oss fria ifrån våra synder med sitt blod. Han älskar oss, och han har bevisat sin kärlek till oss därigenom att han har köpt oss fria med sitt blod. Och vad det betyder, det känner vi nu alla till, men vi ska ändå stryka under det. Vad som skedde i vår frälsares död, det var det att han, som vi nyss sa, betalte hela släktets skuld. Hela människosläktets skuld. Vi var dödsdömda, och vi skulle alla ha gått evigt förlorade, för ingen skulle ha bestått inför Guds dom. Och då tog han hela skulden på sig. Och så löste han släktet ifrån skulden genom att han betalte den. Så var en som tror på honom är helig och rättfärdig och har det gott ställt med Gud, och behöver inte vara rädd för att dö, och behöver inte vara rädd för domens dag. Han älskar oss, han har bevisat sin kärlek till oss genom att han har löst oss från våra synder med sitt blod. Han har gjort oss till ett rike av präster åt sin Gud och Fader. Ordet präst, det betyder ju i Bibeln aldrig församlingslärare, utan det är andra ord för den saken. Utan den gammaltestamentliga prästen, han var offerpräst, han var medlare, han bar fram offer och han bar fram förbön. Det var prästens gärning. Och det är där i de kristnas prästerskap består. Där i att det är Guds tjänare som bär fram andliga offer. andliga offer. Och vad i det andliga offren består, det står i Romarbrevets 12 kapitel. Det frambär sina kroppar åt Gud till ett offer som är honom välbehagligt. Men det betyder i sak detsamma som sig själva. De offrar sig ständigt åt Gud och så är de förebedjare. Och det är sålunda det sanna Israel i nya förbundets tid. Och honom, säger aposteln, tillhör äran och herraväldet i all evighet, en lovprisning. Det finns många sådana lovprisningar i Uppenbarelsen. Judarna visste det att bönen, den ska, där är lovprisningen väldigt viktig. Och när man läser bönerna som används i synagogen finner man det, att det är framförallt lovprisning. Det, man ber inte om många saker, men man prisar Gud, man lovar och ärar och upphöjer Gud. Ja. Och sen kommer vi till den vers som vi nu ska sluta detta, denna bibeltimme med. Den versen som är en sammanfattning av hela Uppenbarelsen. En överskrift över hela boken och en sammanfattning av alltsammans. Se, han kommer med skyarna. Alltså, han kommer buren på en tron av skyar. Allas ögon ska se honom. Alltså, skyarna, det är ett gudomligt attribut. Detta erinrar oss om Daniel 7:13. En som liknade en människoson kom i himmelens skyar, står det. Han kommer sålunda i gudomlig härlighet. Och allas ögon ska se honom. Han kommer, så som han själv har sagt, tillbaka i legemlig gestalt. Han kommer så att överallt, över hela världen, ska alla se honom. Och också det som har genomborrat honom, det som en gång korsfäste honom, ja, men de var ju döda för länge sedan, visserligen. Men när han kommer, då uppstår ju också de döda. Men en sak till, det som har genomborrat honom, det är alla de som på ett andligt sätt har korsfäst honom under tidernas lopp. Hebreerbrevet talar om människor som för sig på nytt har korsfäst Guds son, som andligen har handlat med honom, som bödlarna gjorde en gång på långfredagen. Det som är hans bittra fiender alltså och inte vill veta av honom, det ska alla se när han kommer. Och vilken dag, då när alla gudsförsmädare, alla hädare, det är tallösa i våra dagar, det som hädar Gud och hädar hans ord och hädar hans uppenbarelse. Det ska alla se honom när han kommer. Och i hans dom ska de alla stå inför hans ansikte. Jag hörde en gång en av mina vänner i Amerika, han höll en predikan om detta. Och han talade om alla de som ska vara där. Och han räknade upp de hädar och förnekare man har haft i Amerika. Thomas Paine ska vara där, sa han. Harry Emerson Fosdick ska vara där. Och så vidare. De ska alla vara där. Inför hans ansikte ska vi alla stå till slut. När han kommer igen kommer han ju, som vi säger i trosbekännelsen, för att döma levande och döda. Och det kommer an på detta att vi är beredda att möta honom. Och det är nu detta som är uppenbaringens syfte. Att lära Guds folk att vara rätt, redo att möta Herren när han kommer i härlighet. Vi tackar dig, käre himmelske Fader, för detta ord vi har fått röja inför. Skriv in det i våra hjärtan. Låt det gå in i djupet av vår personlighet. Och få makt med det innersta i vårt väsen. För Jesus skull. Amen.